13 augusti 1994, Ryssland.
I Ryssland ökar arbetslösheten och värst drabbas de regioner som är beroende av en enda industrinäring. Vår Moskva-korrespondent har besökt den stad i Ryssland som har högst arbetslöshet. Det är textilstaden Ivanova.
Jag har tappat hoppet. Jag har arbetat här i 28 år och aldrig sparat på krafterna. Men den 16 juni gav direktören mig sparken, säger Nadezhda Sternova, och tårarna strömmar ut för hennes bleka kinder. Kanske går jag till Arbetsförmedlingen och låter mig registrera som arbetslös för att åtminstone få arbetslöshetsersättningen, säger hon. Textilfabriken 8 mars, uppkallad efter datumet för den internationella kvinnodagen, har varit stängd sedan i mars. 700 av de 1700 anställda har redan fått sparken och resten är permitterade på obestämd tid. Likadan är situationen på de flesta andra textilfabriker i Ivanova, 30 mil nordost om Moskva. En stad som under sovjettiden svarade för en fjärdedel av all textilproduktion. Tidigare fick textilfabrikerna i Ivanova sin råvara, bomullen, från de centralasiatiska sovjetrepublikerna. Men efter Sovjetunionens sammanbrott har leveranserna upphört och fabrikerna saknar pengar att köpa råvaror på den internationella marknaden. 7 av 10 textilfabriker i Ivanova står stilla och tiotusentals människor är hemskickade och får bara ut 20 000 rubel, cirka 65 kronor i månaden i arbetslöshetsunderstöd. Ivanova har nu den högsta arbetslösheten i hela Ryssland. Cirka 20% står utan arbete, medan siffran för hela Ryssland ligger kring 7.
Сколько 40 с лишним лет, 45, наверное, работы в текстиле. Но такой ситуации ещё первый раз я не видел.
Jag har arbetat de senaste 45 åren inom textilindustrin, men en sådan här situation har jag aldrig tidigare upplevt, säger Tamara Loshnikova, tidigare direktör för textilfabriken 8 mars, numera chef för fabrikens kommersiella avdelning. För att få igång fabriken igen fordras att vi får fördelaktiga lån av regeringen, säger hon. Textilfabriken 8 mars privatiserades i våras. De anställda fick 70% av aktierna, 15% såldes till utomstående och ledningen tog hand om 10. Men även en del av de anställdas aktier hamnade i direktörernas händer så småningom. Privatiseringen är därför ett omstritt ämne bland de anställda och tidigare anställda vid fabriken.
Когда это все акционировались, умных людей сейчас они все разбежались. Ну это я как.
När fabriken privatiserades slutade alla begåvade människor och kvar blev bara dårar som jag, säger Evgeni Smirnov, ingenjör på fabriken. Den nuvarande ledningen bryr sig varken om att skaffa order eller att modernisera fabriken. Istället monterades plötsligt en del av maskinerna ner och såldes, och vart de tog vägen vet bara den nya direktören. Privatiseringen var ett rån och ett hån mot oss anställda, säger Evgeni Smirnov. Liknande berättelser om privatiseringen kommer också från andra regioner i Ryssland. Att direktörerna tagit över, sålt maskinparken och kvar har bara blivit en fallfärdig fabriksbyggnad och de permitterade arbetarna. Anders Eriksson, Ivanova i centrala Ryssland.
Den 13 augusti 1994, kritik från egna leden inom socialdemokratin, och partiordförande Karlsson talar.
Gäller svensk inrikespolitik. Våga utmana medelklassen. Den uppmaningen riktar SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till den socialdemokratiska partiledningen. Socialdemokraterna måste våga tala om att det är medelinkomsttagarna som ska betala den ekonomiska krisen, säger Thorwaldsson.
Vi skulle våga utmana medelklassen. Det finns en 10% av väljarkåren som Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Sossarna slåss om. Och vi skulle våga. Och det är vårt stora, modiga socialdemokrater att göra, jag säger att är det ni 10% i mitten här som är avgörande för vår valseger. Ni ska få höjda skatter och mindre bidrag.
SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson fortsätter alltså sitt krypskytte mot de socialdemokratiska valstrategerna. Redan för 3 veckor sedan antydde han att partiledningen inte har så många fler konkreta besked att ge före valet. Nu föreslår han själv 2, som bägge enligt Thorvaldsson skulle drabba marginalväljarna i medelklassen och därmed riskera en valseger. Dels ett klart besked om att egenavgifterna i pensionssystemet måste bli ännu högre i framtiden, men också att löntagarna ska betala alla kostnader för A-kassan.
Se till att när konjunkturen vänder hitta ett system som över konjunkturcyklar helfinansierar A-kassavgifterna. Det är ju en smärre revolution i kostnader för samhällsbudgeten just nu.
Du talar om höga egenavgifter i A-kassan alltså?
Ja just det, ett system som gör att man faktiskt finansierar det med egenavgifter för alla så att det blir, man betalar sina egna kostnader.
Med dagens arbetslöshet skulle det betyda egenavgifter på i runda tal 7%. Med lägre arbetslöshet blir det förstås mindre tal. Men tillsammans med andra egenavgifter för sjukförsäkring och pensioner skulle det ändå skapa stora marginaleffekter för de löntagare som når över gränsen för statlig skatt. Och det är de grupperna Thorvaldsson syftar på när han säger att medelklassen måste betala krisen. Svårsmälta besked som alltså enligt Karl-Peter Thorvaldsson inte kommer före valet.
Jag tror inte att man strategerna i något parti egentligen vågar utmana den här gruppen fortfarande. Så därför jag säger att jag tror inte att Socialdemokraterna är där än idag att vi vågar vara öppna och ärliga.
SSUs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson intervjuad av Thomas Ramberg. Men frågan är då vilka besked Socialdemokraterna ger under sin valkampanj. Igår inledde Ingvar Carlsson sin valturné på allvar. Och så här lät locktonerna från Jäknescenen i Skara. Med blåa kilar och strida. Ingvar Carlsson inledde med att varna för att inte tolka de senaste opinionsmätningarna som visar starkt stöd för Socialdemokraterna allt för optimistiskt. Men han kunde ändå inte låta bli att slå sig lite för bröstet.
När det blev känt att vi hade kring 50% i 2 opinionsundersökningar. För vad hände då? Jo, räntorna sjönk. Senare på dagen så skulle Svenska Riksbanken bedöma den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Och då tvingades de gå åt motsatt håll. Nämligen att höja räntorna. Och därmed underkändes regeringen och dess ekonomiska politik av den svenska Riksbanken.
Men samtidigt varnade Ingvar Carlsson för en övertro på vad en socialdemokratisk regering kan åstadkomma.
Vad ska socialdemokratin då göra? Ja, vi går inte mot någon gyllene period. Inte med någon regering.
Socialdemokraternas strategi för att komma till rätta med rikets finanser handlar ju bland annat om en kraftig investeringssatsning för att få igång jobben. För varje procents minskad arbetslöshet minskar statsutgifterna med 10 miljarder kronor.
Kampen mot arbetslösheten har alltid varit socialdemokratins viktigaste fråga. Det är så idag och det ska förbli så också i framtiden. Men då säger man ständigt, ja men besparingar då? Måste man inte spara? Jo, varje budget har 2 sidor. Och jag har just pekat på inkomstsidan, den som Moderaterna inte vill bry sig om överhuvudtaget. Och den som regeringen så gruvligt har misslyckats med att sköta de här 3 åren.
Sen bar det vidare till Folkets park i Pålsboda utanför Örebro. Och där applåderade publiken mest åt Socialdemokraternas skattehöjningar.
De människorna i samhället som har det allra bästa ställt med en socialdemokratisk regering, det kräver vissa skattehöjningar.
Men arbetslösheten kan bli en svår nöt att knäcka.
Vi har en lång rad åtgärder när det gäller ungdomarna som gör att de inte ska behöva gå arbetslösa mer än 100 år. Förlåt, 100.
Oj.
Den var lite extra bra den.
Ingvar Carlsson på valturné och reporter var Pernilla Meijersson.
En kort återblick på våldet i Nordirland genom tiderna. Den 14 augusti 1994.
Tusentals IRA-anhängare demonstrerade idag i Belfast, 25 år efter det att brittiska trupper först skickades till Nordirland. Tusentals poliser fanns på plats vid demonstrationen för att förhindra våld mellan katoliker och protestanter. Men i staden Bognor Regis i Sydengland exploderade en bomb i natt. Enligt polisen låg IRA bakom dådet. Bomben ställde till stora skador på 15 butiker i staden. Så har det sett ut i nyhetsrapporteringen under många år. Våld, våld och åter våld. Och den brittiska armén har nu som sagt var funnits i Nordirland i 25 år. Men läget är lika spänt idag som då britterna kom.
Nordirland, augusti 1969. Den gamla konflikten i de sex grevskapen, det som kallas Ulster, blossar upp på nytt. Storbritannien, dit Nordirland hör, skickar då trupper för att skydda brittiska intressen på ön. Förhoppningen var att de skulle få stopp på det politiska våldet. Men allt sedan brittiska armén kom till Nordirland har IRA, irländska republikanska armén, drivit en väpnad kamp för att få bort trupperna. Men än finns de där, drygt 13 000 man. Och det politiska våldet har under hela denna tid varit en del av vardagen. Bombattentat, terror, politiska mord, gatustrider. Belfast, Londonderry, Bogside, Falls Road, Shankill Road, Bernadette Devlin och Ian Paisley. Katoliker och protestanter. Men det är bara etiketter i den här konflikten. Det är egentligen en etnisk konflikt om sociala orättvisor, diskriminering, fördelningen av jobb och bostäder. Januari 1972, Sunday Bloody Sunday, den blodiga söndagen då 13 personer skydds till döds av brittiska soldater. 1981, 10 IRA-män hungerstrejkar sig till döds i protest mot att de vägras status som politiska fångar. Engelskillen i november 1987. 11 människor dödas av en bomb när de samlats till en fredlig demonstration. Mars 88. 3 personer omkommer vid en IRA-begravning då någon kastar in handgranater bland de sörjande. Våldet har fortsatt. Hittills i år har 53 människor fått sätta livet till. Hämnd och vedergällning. Katolik för protestant, protestant för katolik. 25 år har gått sedan de brittiska trupperna kom till Nordirland för att bringa fred. Sedan dess har en ny generation växt upp. Arvtagare till hatet, kompromisslösheten och tragedin. Och ännu syns ingen lösning på konflikten.
Augusti 1994, Sverige erkänner spionage mot Sovjet.
God afton och välkomna till Aktuellts 18-sändning denna söndag. Och vi börjar med ryska spionaffärer, men det handlar inte om Bergling och ryskt spioneri i Sverige, utan tvärtom. För statsminister Carl Bildt har erkänt svenskt spionage på sovjetiskt territorium för de nuvarande ryska myndigheterna. Så här förklarar han varför.
Och därför att vi har ju ägnat oss åt att lyfta på en hel del av sekretessen och vad som inträffade på 50- och 60-talen. Det kan behöva sekretess för hela dagen, men när det gäller sånt som inträffade för mycket lång tid sedan så finns det inte anledning att ha samma sekretess.
Sverige bedrev alltså under 50-talet en omfattande spionverksamhet mot dåvarande Sovjetunionen. Ofta handlar det om estniska flyktingar som värvades och tränades för att utföra den underjordiska spionverksamheten. Och det är 14 fall av svensk spionage på sovjetiskt territorium som Carl Bildt nu erkänt.
Tycker försvarets säkerhetsavdelning att den här nya glasnost inom spioneriet, att det är en bra politik?
Ja, den är ofrånkomlig, bland annat därför att de personer som var med är ju nu pensionärer som behöver ett skydd och ett stöd, till exempel i de baltiska länderna.
1957 när Sovjetunionen protesterade mot den svenska spionverksamheten nekade utrikesdepartementet till all kännedom. Nu är vi mitt uppe i en valrörelse och kritikerna menar att Carl Bildts öppenhet mot Ryssland, precis som delar av Berglingaffären, bara används som ett led i den moderata valkampanjen.
är sådana här spekulationer av politiska förståsigpåar, men så mycket mer är det ju inte.
Det ligger ingenting i detta?
Det kan ju du bedöma bättre än vad jag kan i så fall, va? För det är ju politiska journalister och journalister som ägnar sig att spekulera i detta. Det tycker jag inte man ska göra.
Det var 1957 som Sovjet beskyllde Sverige för att ha sänt in 14 spioner för att driva underjordisk verksamhet mot Sovjetunionen. Det svenska utrikesdepartementet svarade snabbt och indignerat med ett nej. Sverker Åström var chef för den politiska avdelningen vid den här tidpunkten. Var det så att ni helt enkelt ljög för ryssarna på den tiden?
Det är helt enkelt otänkbart. Vi skickade nog den här ryska meddelandet till militära myndigheterna och fick ett svar därifrån. Och vårt förnekande grundade sig säkert på ett yttrande från militära myndigheterna.
Så de militära myndigheterna i Sverige har inte informerat UD?
Inte i förväg. Men det intressanta är att jag kan mycket väl tänka mig att även de militära myndigheterna var i god tro. För den här typen av verksamhet som man nu vet i efterhand bedrevs inte av militära myndigheter utan av särskilda myndigheter, tror jag i pluralis till och med, bland annat det så kallade T-kontoret. Och att jag kan väl tänka mig att militären inte visste och inte ville veta detaljerna av den här verksamheten.
I slutet av 40-talet var Baltikum ett intressant område för svensk underrättelseverksamhet. Samtidigt hade många balter flytt till Sverige under kriget. Det var från den gruppen de svenska spionerna rekryterades. Runt 1950 skickades 14 estniska flyktingar i små båtar till Sovjet. De hade tränats av Sveriges militära underrättelsetjänst. Men någon hade tipsat Sovjet och samtliga spioner greps nästan omedelbart. 7 år senare anklagade Sovjet Sverige för spioneri. Dåvarande statsminister Tage Erlander och utrikesminister Östen Undén avvisade i indignerade ordalag den sovjetiska protesten som helt grundlös. Den idag 68-årige Evald Hallisk är vad man vet den enda av de 14 spionerna som fortfarande lever. Efter gripandet i Sovjet satt han 13 år i arbetsläger i Sibirien. Evald Hallisk har i många år drivit process mot staten. Han vill ha 5,1 miljoner i lön och skadestånd. Sverige har aldrig erkänt att han någonsin skulle varit anställd av svenska försvaret och har därför avvisat alla hans krav. Förra året fick han trots det 500 000 kronor av staten. Pengarna delades ut, hette det, av humanitära skäl.
Den 14 augusti 1994. För några år sedan så kom en bok ut av förre finansministern Kjell-Olof Feldt som gisslade det egna socialdemokratiska leden. Nu kommer Stig Malm, LO-bas, ut med sin bok.
Imorgon kommer Stig Malms bok om hans 13 år som LO-ordförande ut. Många toppar inom socialdemokratin och LO hukar, för det är hårda ord som kommer från Malms penna. Bland dem han dömer ut finns Mona Sahlin.
Jag har råkat illa ut ganska många gånger och jag har upplevt många knivstick i ryggen under årens lopp. Som ledare för en centralorganisation måste man bita ihop och vara tyst. Jag har aldrig sagt någonting under de här åren. Men det är klart, när jag nu ser alltihop, då måste jag få chansen att beskriva hur jag har upplevt den här situationen. För det har inte varit lätt att vara LO-ordförande med så många motstridiga viljor.
Stig Malm var ordförande för LO under 13 år och det stormade ofta kring honom. Där är bara ett par axplock. I december 1990 så beskyllde han de socialdemokratiska riksdagsledamöterna för att springa som skållade råttor. Han fick offentligt be om ursäkt, men han satt kvar. Men så i december förra året så kom det fram att han inte skattat för sin tjänstebil, och han hade också suttit i BPAs styrelse när beslutet togs om fallskärmsavtalet för förre vdn. Både partiet och LO och till och med medlemmarna vände honom ryggen, och han tvingades avgå. Sen dess har han skrivit på sin bok om tiden som LO-ordförande. 13 år heter den boken. Och i den riktar han mycket hård kritik mot flera socialdemokratiska toppar. Mona Sahlin är bara ett exempel.
Ja, jag vet inte om Mona Sahlin idag är mogen att axla partiordförandeskapet. Det kanske hon är om några år, det vet jag inte. Men idag tycker jag inte att hon är det.
Risken är mycket stor att du har bränt alla dina möjligheter att få några ordentliga uppdrag inom socialdemokratin efter den här boken. Var det värt det?
Ja, jag tror att de var lika brända så att säga från början. Tål inte man att höra min beskrivning utav de senaste 13 åren utan att det ska innebära att man har bränt alla möjligheter, så tycker jag att det är tråkigt. Det var sånt jag trodde man höll på med under Stalintiden i Sovjetunionen.
Du ger ut den en månad före valet. Varför valde du den tidpunkten?
Ja, jag tror att jag får största genomslagskraften på den då. Jag vill att den här boken ska bli läst utav många, därför att jag hoppas ju att efter en socialdemokratisk valseger i höst att vi kan börja föra en diskussion inom partiet om vart Socialdemokraterna ska ta i vägen. Om det ska vara ett parti som tar intrycket utav medlemmarna ute, eller om det ska styras utav proffsreklammakare inhyrda från USA.
Och imorgon så presenterar alltså Stig Malm sin bok, en bok som kommer väcka stor uppståndelse. Men vad ska han själv göra i framtiden?
Jag vet faktiskt inte det. Jag har egentligen ingenting just nu att göra annat än privata saker. Några jobb har jag inte. Jag har ett par styrelseuppdrag. Jag har fått en förfrågan om att ställa upp som ordförande i Svenska Skridskoförbundet, och det har jag sagt ja att jag står till förfogande.
Augusti 1994. Världens största gangster, terrorist, gripen.
Världens mest eftersökte terrorist, Carlos, eller Chakalen som han ofta kallats, har nu gripits i Frankrike. Carlos antas ha legat bakom en rad spektakulära terrordåd under de senaste 20 åren, och han har hela tiden jäckat polisen fram tills nu.
Det är det franska kontraspionaget som säger att man gripit Carlos, men ännu har man inte kommit med några som helst detaljer, inte ens om var och när han infångades. Frankrikes inrikesminister ska hålla en presskonferens senare idag då fler uppgifter kommer att presenteras. Carlos, som egentligen heter Ilich Ramirez Sanchez, antas vara hjärnan bakom en rad av de mest allvarliga terroristdåden, framförallt under 70-talet och början av 80-talet. Men han har varit en mytomspunnen person, och ibland har man trott att han alls inte existerade utan var uppfunnen i något slags desinformationssyfte. Carlos, som väl nu ändå antas få existera, är i 45-årsåldern. Han kommer från Colombia och från en välbärgad familj med kommunistiska sympatier. Hans terrordåd har mest rört Mellanöstern, även om de ofta utförs till exempel i Europa, och han anses framförallt ha arbetat för Syrien, Libyen och de mest militanta palestinska grupperna inom och utanför PLO. Carlos beskylls bland annat för att ha organiserat blodbadet mot den israeliska OS-gruppen i München 1972 och attentatet mot Lodflygplatsen i Tel Aviv samma år. Han ska också ha varit hjärnan bakom ockupationen av OPEC-högkvarteret i Wien 1975, men listan kan göras mycket lång. De senaste 10 åren verkar Carlos terrorstjärna ha varit dalande. Man har trott att han varit på flykt från land till land, men mest uppehållit sig i Syrien. Fast vad som varit rykten och vad som varit fakta har ofta varit svårt att kontrollera. Nu ska han i varje fall ha gripits i Frankrike, där han redan för 2 år sedan i sin frånvaro dömdes till livstidsfängelse för mord 1975 på 2 säkerhetspoliser.
Sten Sjöström om den gripne terroristen Chakalen.
Augusti 1994, om de grekisk-albanska relationerna.
Idag inleds i Albaniens huvudstad Tirana en rättegång som redan allvarligt försämrat relationerna mellan Grekland och Albanien. De åtalade i rättegången tillhör den grekiska minoriteten i Albanien, och det är just den minoritetens rättigheter som konflikten mellan de två länderna handlar om.
De 5 män som ställs inför rätta i Tirana arresterades i april efter ett gränsintermezzo där 2 albanska värnpliktiga sköts ihjäl. De albanska myndigheterna hävdade att angriparna hade kommit från den grekiska sidan och satt igång en klappjakt på etniska greker som en repressalie. De fem anklagas nu för förräderi och spioneri och kan dömas från 10 års fängelse till dödsstraff. Det är alla medlemmar av en organisation som representerar den grekiska minoriteten, huvudsakligen bosatt i södra delen av Albanien. Enligt grekiska beräkningar uppgår minoriteten till 300 000, medan Albanien säger att den inte är mer än 70 000. Grekland är hett engagerad i grekalbanernas situation. De är förtryckta, tvingade att integreras i det albanska samhället och ge upp sitt språk och kulturella arv, säger grekerna. Albanien å sin sida hävdar att det åtnjuter en minoritets alla rättigheter. Samtidigt anklagar Albanien Grekland för att underblåsa separatistiska stämningar i den södra regionen. Och sedan kommunismens fall i Albanien har många greker börjat ropa på enosis, det vill säga union med vad man kallar norra Epirus, och knyter därmed samma namnet med den grekiska provinsen på andra sidan gränsen. Efter Balkankrigen i början av 1900-talet kom norra Epirus, inklusive en stor grekisk minoritet, att ingå i det nybildade Albanien, medan den södra delen kom att tillhöra Grekland. Albanien har gjort klart för Aten att varje försök till gränsförändringar är liktydigt med krig. Den grekiska regeringen avvisar blankt de albanska misstankarna, och när det gäller dagens rättegång betecknar man den som en fars, eftersom den albanska brottsbalken är densamma som under den stalinistiska tiden. Dessutom anklagas den albanska polisen för att ha pressat fram bekännelser genom tortyr. Alla förlikningssamtal mellan de båda länderna har varit resultatlösa. Nu kulminerar konflikten.
Vi hörde Åke Wiklund om de stadigt försämrade relationerna mellan Grekland och Albanien.
Den 16 augusti 1994, Mexiko.
Nästa söndag väljer Mexiko president. I 65 år har revolutionspartiet PRI haft makten. Men nu är utmaningen mot PRI större än någonsin. Och en av orsakerna är indianupproret i provinsen Chiapas i början av året. Lars Gunnar Erlandsson rapporterar från Mexico City.
Contra el corrupto gobierno del usurpado Salinas.
Ett folkligt möte på det historiska torget Zocalo i centrala Mexico City. Mot korruptionen, leve zapatisternas revolution, leve kommandante Marcos, sjunger en grånad man inför en liten skara jublande lyssnare. Den här publiken är bara en liten skärva jämfört med de jättelika massor som har lyssnat på valets huvudkandidater. Men zapatisterna, indianerna, bönderna, revolutionärerna i delstaten Chiapas i södra Mexiko har medverkat till att ge den här valrörelsen i Mexiko en helt ny prägel. Nu vågar allt fler erkänna att valfusk har varit allt för vanligt när Mexiko har bytt president vart sjätte år. PRI, det institutionella revolutionspartiet, har alltid vunnit i varje val sedan 1929. Två huvudmotståndare till partiets kandidat, Ernesto Zedillo, har chansen. Öppenheten inför det här valet har varit större än tidigare. Medierna har gett större utrymme åt oppositionens kandidater. Valprocessen ska bättre än tidigare förhindra fusk. Bonderevolten i januari, ledd av den mystiske, maskerade kommandanten Marcos, och mordet sen på den utpekade PRI-kandidaten Luis Donaldo Colosio i mars, har gjort att den partiapparat och den byråkrati som PRI kontrollerat i årtionden har ifrågasatts. Utanför ett bankpalats i centrala Mexico City så träffade jag en börsanalytiker just när han stiger ner från skoputsarens pall. Aldrig tidigare har det varit en sådan kamp om presidentmakten i Mexiko, säger börsanalytikern, och välkomnar den politiska öppenheten. Skoputsaren har reklam från det regerande partiets kandidat fästad på sin skoputsarlåda. Jag har alltid röstat på PRI, men jag märker ju att nya vindar blåser, säger han.
La verdad es que yo siempre he sido del PRI, leído al PRI.
PRI har varit ett bra parti för småfolket, säger skoputsaren. Sanningen är att andra partier inte har haft särskilt stora chanser att komma till tals i tidigare val. Valaffischer, banderoller finns klistrade överallt. Träd, lamporna, stolpar, trafikljusens ställningar är mer än överösta med valbudskap. Mer än jag någonsin sett. Några indianers dans på Socalotorget medverkar omedvetet till att trumma in något nytt. En ny, mera demokratisk anda i Mexiko. Det är så mexikanerna ser på valet som hålls på söndag. Lars-Gunnar Erlandsson, Mexico City.
Den 16 augusti 1994, Algeriet och de islamska fundamentalisterna.
De islamiska fundamentalisternas kamp mot militärregimen i Algeriet har hittills krävt 4 000 dödsoffer. Och i Frankrike har rädslan för att terrorn ska sprida sig dit lett till rigorösa säkerhetskontroller bland den stora gruppen algeriska invandrare. Aktuellt har fått en exklusiv intervju med en av de högsta muslimska ledarna i Frankrike, och han försvarar fundamentalisternas uppror i Algeriet och kallar det för ett befrielsekrig. Och han varnar också för att terrorn kan komma att spridas till Frankrike.
Vi stöter först på imamen i Folombre, den lilla byn i norra Frankrike där regeringen fängslat ett 20-tal algerier efter anklagelser om samröre med FIS, den islamiska räddningsfronten i Algeriet. Imamen får dit för att, som han sa, visa sitt stöd åt muslimska bröder som utsatts för orättvisa. När vi sen får en intervju i Paris gör imamen redan från början klart att han entydigt stöder islamisternas uppror mot den algeriska militärregimen.
Donc il n'y a pas de gouvernement en Algérie, légitime, reconnu par le peuple et qui sert les intérêts du peuple. Et c'est ça la grosse erreur de vouloir reconnaître quelqu'un qui n'est pas reconnu par les siens. Car l'Algérie est en faillite aujourd'hui, culturellement, politiquement, économiquement et socialement. Que reste-t-il de l'Algérie? Que une forme de zombie.
När Algeriet skulle pröva fria val för första gången för 2,5 år sedan och det fundamentalistiska FIS var på väg att vinna stort, så grep militären in, stoppade valet och förklarade FIS olagligt. Islamisterna tvingades under jorden och har sedan dess fört ett gerillakrig mot maskerade polismän. Ett krig som skördat 4 000 algeriers liv.
Tout algérien en lui est terroriste à sa manière. Il y a ceux qui ont les moyens et les possibilités de le faire. Il y a d'autres qui le pensent. Il y a ceux qui pleurent ses morts. Mais le peuple algérien est atteint en entier. Militaires, police, gendarmes, islamistes, imams, femmes, jeunes, vieilles, ils vivent un drame dans lequel ils souffrent. La résistance oblige les Algériens à se libérer. Il le fera avec dignité et honneur.
För snart ett år sedan förklarade GIA, den mest militanta av de fundamentalistiska grupperna, att ingen utlänning längre var välkommen i Algeriet. Sedan dess har 56 utländska medborgare förts hem i kistor. Vad säger imamen om det?
Vi är conscients que le danger qui frappe les uns, qui frappe les Algériens, évidemment frappe tous ceux qui vivent sur le sol algérien. Donc, un étranger ne doit pas s'aventurer à aller dans un pays qui ne possède ni pouvoir, ni constitution, ni garantie. Il court tous les risques. Je tiens à vous le souligner que l'Algérie ne mène pas une guerre terroriste. Il mène une guerre de libération.
Mohand Alili är upprörd över att det bara blir starka reaktioner när västerlänningar dödas.
Que ne fasse pas des schémas de dire il y en a un mort, il y a chaque semaine plus de 400 morts algériens.
Valet i Algeriet 1992 stoppades sedan FIS-ledare lovat att efter en valseger skulle demokratin ersättas av en islamisk republik. Det var ett verkligt dilemma. Skulle man i demokratins namn tillåta en folkmajoritet att besluta om demokratins avskaffande? Och när vi kommer in på den här frågan märker jag att vi delvis har svårt att förstå varandra.
Quel demokrati?
C'était la conception de la démocratie et l'islam, est-ce qu'on peut les combiner?
Non, on ne combine pas. Quel que soit le vainqueur qui sortira démocratiquement, choisi par le peuple, c'est le peuple algérien qui est vainqueur, ce n'est pas un parti politique.
Eftersom Marseille hyser den näst största muslimska befolkningen i Frankrike har imamen för stora moskén där politisk tyngd. Idag säger han att han redan för 2 år sedan varnade den franska regeringen för att ett fortsatt stöd till militärregimen i Alger kunde leda till våld på fransk mark.
Donc moi j'ai invité la France d'une manière officielle à l'époque. Attention, nous courons en danger. Ça risque d'embraser le bassin méditerranéen. Ça risque d'être exporté en France.
S'il y a un acte de violence ici en France, qu'est-ce que ça veut dire pour la population algérienne?
Ça veut dire, c'est la logique de la guerre.
Och nu ikväll uppger de algeriska säkerhetsstyrkorna att de har dödat 22 islamiska fundamentalister vid omfattande razzior runt om i Algeriet de senaste 5 dagarna.
Augusti 1994. Sverige får kritik för sin räntepolitik av amerikansk ekonom och kännare av Sverige.
Ja, Sverige ska inte höja räntan utan tvärtom sänka den, även om det innebär att kronan försvagas på kort sikt. Det säger den amerikanska ekonomen och Sverigekännaren Barry Bosworth vid Brookings-institutet i Washington.
You just cut interest rates. Interest rates should not, monetary policy should not be targeted on exchange rate. Monetary policy should be designed to monitor the domestic economy. And what Sweden needs is lower interest rates.
Riksbanken ska sänka räntan så att krediter blir tillgängliga för investeringar och den inhemska ekonomin kommer igång, säger Barry Bosworth vid Brookings-institutet här i Washington. Växelkursen får sköta sig själv, menar han. Så har USA med framgång tagit sig ur lågkonjunkturen. Risken att inflationen skulle ta fart är mycket liten med hänsyn till den höga arbetslösheten och med tanke på att den svenska ekonomin fortfarande är påverkad av lågkonjunkturen, säger den ansedde Brookings-ekonomen. Det vore en helt annan sak vid full sysselsättning. Riksbankens räntehöjning är ett steg i fel riktning, menar han.
I find movements like that very difficult to understand. It seems to me that's the opposite direction.
Om den svenska ekonomin vore på väg att överhettas, borde regeringen i första hand föreslå åtstramningar som kunde bidra till att minska det enorma budgetunderskottet, säger Bosworth. Att använda räntevapnet innan ekonomin börjar ta fart kan inte vara rimligt, menar han. Börje Remdahl, Washington.
Och Konjunkturinstitutets chef Alf Karling säger till Ekot att räntehöjningarna i Sverige den senaste tiden kan leda till allvarliga konsekvenser för tillväxten och investeringarna i företagen nästa år. Enligt Karling har politikerna ett halvår på sig att få ner ränteläget. Så länge kan företagen vänta med beslut om investeringar. Den senaste tiden kan leda till allvarliga konsekvenser för tillväxten och investeringarna i företagen nästa år. Enligt Karling har politikerna ett halvår på sig att få ner ränteläget. Så länge kan företagen vänta med beslut om investeringar.
Smuggling av plutonium från Ryssland till Tyskland. En rapport den 18 augusti 1994.
Tyskland protesterar skarpt mot Rysslands dåliga kontroll över sina kärnanläggningar. Protesten kommer efter det att flera försök att smuggla in vapenplutonium avslöjats. Och Tyskland kräver nu att Ryssland på allvar tar itu med den bristande säkerheten.
På kort tid har tysk tullpolis avslöjat flera försök att smuggla in plutonium av den typ som kan användas som råvara till kärnvapen. Det har utlöst en kraftfull tysk protest mot Ryssland som slår ifrån sig alla anklagelser om bristande kontroll över sina kärnanläggningar. Varifrån ämnena kommer har ännu inte bevisats och ryssarna menar att kraven på internationell övervakning egentligen motiveras av att tyskarna vill få kontroll över Rysslands legitima kärnvapenprogram. Hittills har de smugglade mängderna varit små, långt ifrån vad som behövs för en riktig bomb. Kärnvapenexperter tonar ner terroristhotet genom att peka på de utomordentligt stora och professionellt utrustade anläggningar som krävs för att få ihop en fungerande bomb. Men det utesluter inte misstanken att det kan röra sig om varuprover till en mottagare som har en stats resurser bakom sig. Iran, Irak och Libyen utpekas då och då. Hittills har ingen lyckats påvisa någon riktig köpare av smuggelgodset. De tyska beslagen har i samtliga fall kommit efter att tullpolisen själv uppträtt som köpare. Svensk tullpolis säger till Ekot att smugglarna är ett mycket allvarligt problem, inte minst för att de ofta av ren okunnighet utsätter sig själva och omgivningen för strålningsrisker. I Sverige kontrolleras sedan ett par år rutinmässigt allt gods österifrån med strålningsmätare, något som man nu diskuterar att införa även i Tyskland.
Det sa Mats Thorén.
En återblick på 1968, det året då Warszawa-paktens trupper ockuperade Tjeckoslovakien. Det gjort den 18 augusti 1994.
När Warszawa-paktens armé rullade in i Tjeckoslovakien 1968 för att stoppa den så kallade Pragvåren fanns två östtyska divisioner i beredskap för att slå ner eventuella hjälpförsök från NATO. Den här nyheten finns att läsa i en tysk rapport.
Den 21 augusti 1968 vaknade Europa till rasslet av sovjetiska stridsvagnar som rullade mot Prag. Alexander Dubčeks försök att reformera det kommunistiska Tjeckoslovakien skulle kväsas med våld. Flera andra Warszawapaktsarméer deltog i operationen, men inga trupper från grannlandet DDR. Östtyskland hade istället två fullt stridsberedda divisioner i beredskap i området sydväst om Dresden, där gränserna mellan Tjeckoslovakien, Öst- och Västtyskland då gick ihop. Deras order löd, slå ner varje eventuellt försök från NATOs sida att hjälpa Dubček-reformisterna. Politiska bedömare har länge antagit att det var historiska skäl förbundna med händelserna under andra världskriget som gjorde att DDR-armén inte sattes in mot Tjeckoslovakien. Den nya tyska rapporten om DDRs agerande under Pragvåren ger en helt annan förklaring. Rapporten visar hur skrämmande nära Europa var ett nytt storkrig. Den visar också vilka enorma risker sovjetledningen var beredd att ta för att skapa ordning i de sedan dess sammanfallna kommunistiska leden. NATO ingrep aldrig. På den punkten finns inga förklaringar att hämta i den nya rapporten. Men den allmänna historieskrivningen har hittills byggt på tesen att det var den västtyska militära underrättelsetjänsten som först märkte Warszawapaktens invasion i Tjeckoslovakien. Möjligen hade västtyskarna också kännedom om de två östtyska divisionerna. Det rör sig om mellan 30 och 40 000 soldater med tusentals fordon och vapen. Vetskapen om denna extrema fara i Sachsens skogar kan ha varit det som har fått NATO att spela en så passiv roll i dramat om Dubčeks reformer. Reinhard Krause, Berlin.
augusti 1994 åter om den dåliga svenska ekonomin.
Idag har de långa marknadsräntorna som bland annat styr bolånen fortsatt uppåt och kronan har nått en ny bottennivå mot den tyska marken och mot övriga valutor i Västeuropa. En tysk D-mark kostar nu 5 kronor och 8 öre. Situationen beskrivs som kaotisk. Många väntar på vad den tyska centralbanken kan komma att göra. Och vi ska över till Swedbank och deras analytiker Peter Granqvist.
Ja, svenska kronan fortsätter ju att vara svag och räntorna fortsätter att gå upp här på morgonen. Och det är klart att situationen är fortfarande allvarlig och vi avvaktar här Bundesbanks möte vid lunchtid och ser vad som händer där.
Vilka säljer idag svenska kronor?
I princip så har vi väldigt svårt att få överhuvudtaget några intressen att köpa svenska tillgångar i dagsläget. Det är väldigt nervöst ute i världen. Man är orolig för Sverige och Sveriges statsfinansproblem.
Frågan är hur länge den här negativa utvecklingen kan fortsätta. Vi har talat med Claes Eklund som är chefsekonom på SEB-banken.
Inte särskilt länge till, eftersom nu räntorna stiger så snabbt och kronan faller så snabbt. Vi har på SE-banken gjort en känslighetskalkyl av vad som händer om, ja, i princip dagens realräntenivåer skulle stå sig. Och vad vi finner då är att då går Sverige mot en double dip, som det kallas. Det vill säga tillväxten upphör i praktiken och vi får dessutom en för hög inflation i förhållande till Riksbankens mål. Och den situationen tror jag, den är ohållbar.
Men vad kan man göra för att undvika den?
Ja, huvudbördan ligger naturligtvis på politiken och finanspolitiken. Men eftersom vi befinner oss i en valrörelse så är det ju högst osannolikt att någonting kan göras före valet. Vi vet ju inte hur riksdagsmajoriteterna ser ut efter valet. Och det här gör att situationen kommer att vara skakig och osäker åtminstone fram till valet. Och sen är det en öppen fråga hur lång tid det tar. Jag har tidigare trott att vi inte kommer att få se någon snabb upplösning på det här, utan den politiska riskpremien ligger kvar och vi går över EU-omröstningen och en ny budget i januari. Men det är klart att ju snabbare räntan stiger och ju mer kronan faller, desto mer ohållbar blir den här situationen. Så det kan händas att en finanspolitisk åtstramning pressas fram betydligt snabbare än vad någon har trott tidigare.
Finns det något scenario som innebär att räntan går ner och att vi får en fortsatt tillväxt? Och vad krävs för det?
Ja, vi kan tänka oss många olika alternativa utvecklingsmöjligheter. En möjlighet är ju faktiskt att Riksbanken av politiska skäl tvingas lätta penningpolitiken senare i höst. Riskerna med det är ju att då kan långräntan och inflationsförväntningarna stiga samtidigt. Och då tvingar det kanske ännu snabbare, ännu hårdare fram en politisk åtstramning, en finanspolitisk åtstramning. Men huvudbudskapet är att man inte kommer undan en stramare finanspolitik. Det är huvudbudskapet och det tror jag nu nästan alla inser, oavsett politisk färg.
Mats Giselius hade talat med Claes Eklund som är chefsekonom på SE-banken och han säger alltså att det är politikerna som har makten att lösa krisen.